Jag kan säga att syftet med det här seminariet är inte liksom att riktigt lösa de problem som Sverige kommer att möta på detta område, utan att förstå omfattningen av den problematik som vi har här. Vi vill ju gärna tro att vi har hanterat de klimatpolitiska frågorna med koldioxidskatter och genom att vi har en mer eller mindre koldioxidfri produktion utav energi. Och så suckar vi tungt över tysk naturgas och polska kolfält och tycker att de är väldigt stora problem. Men det är ju så här att stora förändringar kan kräva stora uppoffringar, och det kommer faktiskt att gälla Sverige också. Och det beror ju på att vi i Sverige har en stor del av de bundna kolförråden som finns i Europa i form utav inte minst skog, väldigt stora virkesförråd. Och vad har det här för betydelse? Varför är det viktigt för klimatpolitiken? Ja, egentligen utav två skäl. Det ena är att att de bundna kol som finns i svensk mark och framförallt eller inte minst i virkesförrådet, det är väldigt, väldigt stort. Och enbart skillnaden mellan tillväxt och avverkning, ungefär 15% av tillväxten som vi inte avverkar, det motsvarar en koluppsugning, en absorption från av atmosfärisk kol som är dubbelt så stort som samlade utsläppen från vägtransporter i Sverige. Så det i sig motiverar att det här är väldigt viktigt. Men det finns en annan väldigt viktig aspekt som gör att det här blir liksom en oerhört angelägen fråga just nu i klimatpolitiken. Och det är att klimatpolitiken när det gäller utsläpp, den bygger ju på kvantitativa begränsningar, på tak. Och så har man då en utsläppshandel där man har delat upp de tillåtna utsläppen i kvoter som man kan handla med och så vidare. Men då är det ju så att om man kan minska utsläppen av kol från fossila bränslen genom att använda biogena drivmedel och biobränslen som innebär att man släpper ut kol i atmosfären som kommer från mark eller från skogar. Ja, då har vi i själva verket en politik som ökar utsläppen av kol till atmosfären. Så att vi måste ha en politik också för kolomsättningen i mark och skog. Och detta kommer att påverka Sverige väldigt mycket därför att vi har så stora kolförråd. Och det är den problematiken som vi behöver förstå, för vi kommer att behöva jobba mycket med det. Och det kommer att kosta en hel del, och vi vet inte riktigt vad vi ska göra. Så att syftet med det här seminariet, det är att förstå uppgiftens hur viktig och allvarlig den här uppgiften är, och att börja fundera på vad vi ska göra åt det. Och vi kommer att ha flera personer som är väldigt kunniga i den här frågan som kommer att guida oss genom problematiken. Först har vi Magnus Nilsson som är, kan man säga, fristående klimatpolitisk analytiker. Vi har Malin Kant som är klimatanalytiker på Naturvårdsverket. Vi har Björn Kalén som är forskare på Konjunkturinstitutets miljöenhet. Och vi har Magnus Berg som är näringspolitisk chef på Skogsindustrierna, som ju både påverkas i hög grad av den här politiken, men kanske också sitter på en hel del av nycklarna till lösningarna. Och vi kommer att hålla på fram till 11:15. Och jag vill börja med att hälsa Magnus Nilsson välkommen.
Då ska vi se, var ligger min presentation då? Du får hjälpa mig med presentationen. Jaha, där. Där. Den är det. Så. Tack så mycket. Ursäkta den här lilla malören. Jag ska försöka ta er lite snabbt igenom den europeiska lagstiftningen, LULUCF-förordningen. Det är rätt knepiga saker det här. Så det blir en del såna här shortcuts och lite förenklingar. Men jag hoppas att ni ska klara detta. Det här är alltså kommissionen föreslår en förändring av den nuvarande förordningen, och den förändringen är en del i det större paketet Fit for 55. Det är som sagt då ganska knepiga saker. Jag har gjort en liten guide för den som är intresserad som man kan ladda ner från min hemsida. Nu är det på allvar. Och det här paketet består av ett antal förslag till förändring av befintlig lagstiftning och också förslag till ny lagstiftning. Huvuddelen kom i juli och det kommer även några kompletteringar i december. Det vi ska prata om här idag är i första hand LULUCF-förordningen, men det kopplar till det som heter ansvarsfördelningsförordningen som styr utsläppen utanför utsläppshandeln. Och sen kommer det från sidan in en förändring av det som heter styrningsförordningen som handlar om bokföring och såna här saker. Det första och viktiga att ha klart för sig för diskussionen är att den stora förändringen är inte lagförslaget om LULUCF-förordningen, utan den stora förändringen är EU:s klimatlag. Det är den som sätter normen för den framtida politiken, och de andra förslagen är bara ett sätt att se till att klimatlagens åtagande genomförs. Så det är klimatlagen som ritar om kartan, inte Fit for 55. Så här ser kartan ut idag, har det sett ut tidigare. Man har haft målsättning om bruttoutsläpp, det anknyter till lite det som Lasse sa. Det som består av utsläpp innanför och utanför utsläppshandeln, och målet var att till 2030 minska bruttoutsläppen med 40%. Den nya kartan som kommer med klimatlagen är att man räknar in det här med kollagerförändringen. Och Europa som helhet lagrar in 300 miljoner ton koldioxid per år över tiden. Det är den gröna kurvan i botten, men det bokförs med minustecken. Och den nya politiken följer den prickade linjen som nettoutsläpp, och målet -55% är ett nettoutsläppsmål och därför inte direkt jämförbart med dagens 40%. Och på sikt ska vi alltså till 2050 uppnå klimatneutralitet, och ska inlagringen vara lika stor som utsläppen. Och därefter ska inlagringen vara större. Då ska vi ha negativa utsläpp för att pressa ner koldioxidhalten i atmosfären. I praktiken, efter alla förhandlingar, så ser det ut lite grann i första steget så här. Man sa att man fick inte kompensera med mer än 225 miljoner ton för att uppnå de 55%. Det betyder i praktiken att man måste minska utsläppen med minst 53% för att klara detta. Men ovanpå detta, för att lösa de politiska sakerna, så sa man att nej, målet för LULUCF ska vara minst 300 miljoner ton för 2030. I praktiken har vi alltså två egentligen fristående mål. Ett mål om att minska utsläppen med minst 53% och ett mål om att öka inlagringen till minst 300 miljoner ton. Kärnan i EU:s klimatlagstiftning är de här tre lagstiftningarna: utsläppshandelsdirektivet, ansvarsfördelningsförordningen och LULUCF-förordningen. De två första reglerar utsläppen, utsläppshandelsdirektivet, utsläppen inom utsläppshandeln och ESR, ansvarsfördelningsförordningen, övriga utsläpp. Och bägge de sätter liksom tak, kvantitativa tak för hur stora utsläppen ska vara som inte får överskridas. Och på motsvarande sätt så sätter nu, eller tänker man sig nu, att LULUCF-förordningen ska sätta ett golv för hur stor nettoinlagringen ska bli. Och det här är praktiken tre bubblor. Utsläppshandeln, där ingår då drygt 10 000 större industrianläggningar plus flyget. Och inom de andra lagstiftningarna är det medlemsstaterna som är aktörerna. De här aktörerna kan handla fritt med varandra om utsläppsutrymme. Överpresterar man inom ESR, till exempel har låga trafikutsläpp, så kan man sälja den överprestationen till något annat land. Och det finns inga gränser i princip för denna handel. Däremot är det inte så stora möjligheter att föra över överprestationer från ett system till ett annat, utom i ett fall. Alltså ett land som överpresterar inom ansvarsfördelningsförordningen kan överföra hela den överprestationen inom LULUCF. Då behöver man inte lagra in så mycket. Om vi sänker utsläppen inom trafiken så tillåts vi att lagra mindre. Det finns en liten rännil åt andra hållet också, men den är så liten att den inte betyder någonting. Så här ser alltså kartan över LULUCF, kolinlagen, ut för Europa som helhet. De ljusgröna staplarna uppåt, det är verksamheter som läcker kol. Det är framförallt åkermark och bebyggd mark som ligger i de kategorierna. Och det som lagrar in kol är framförallt skogsmarken, de stora gröna staplarna. Och det röda är hur förrådet av trä i vårt samhälle i form av möbler och hus och sånt här successivt växer. Vilket beräknas på ett speciellt sätt. Om med nuvarande lagstiftning så räknar man med att det ger en garanti för en inlagring 2030 på 225 miljoner ton. Då når vi det här målet med minus 55%. Men det nya målet är alltså att man ska uppnå minst 300 miljoner ton. Och det kallas på EU-språk för nästan minus 57%. Och sen på sikt räknar man med att det här nettot måste öka för att uppnå klimatneutralitet och sen negativa utsläpp. Sen tänkte jag dra igenom den nuvarande lagstiftningen lite kort, vilket kräver en del förenklingar. Lagstiftningen gäller bara till 2030. Den är indelad i 2 5-årsperioder. Medlemsländerna måste rapportera förändringar av de kolpoolerna inom de här 5-årsperioderna. Ni ser de olika bokföringskategorierna till vänster och vilka kolpooler man använder sig av i bokföringen. Biomassa ovan och under jord, förna, död ved. Och där finns också det här med avverkade träprodukter, den lilla röda stapeln i det tidigare diagrammet. Och det är koldioxid, metan och lustgas som bokförs. Den centrala paragrafen eller artikeln i lagstiftningen, det är nummer 4. Där sägs det att för perioderna 2021-2025 och 2026-2023 ska varje medlemsstat säkerställa att utsläppen inte överstiger upptagen. Det ska alltså inte bli någon försämring. Och sen kommer det centrala, bokförda i enlighet med denna förordning. För då blir det lite knepigare. För att när det gäller brukad skogsmark och brukad jordbruksmark så är det inte de absoluta inlagringarna eller läckagen man bokför, utan förändringen av nettoinlagringen i förhållande till när det gäller skogen 2000-2009 och när det gäller jordbruket 2000-2005. Och då kan man få den här effekten att Danmark, deras referensnivå som man då utgår från för skogen, den ligger på plus 354 000 ton. Man räknar alltså med att den danska skogsmarken ska läcka kol. Medan då Frankrike så räknar man med att man ska lagra in 55 miljoner ton om året. Det är utgångspunkten. Det betyder att om Danmark bara läcker 300 000 ton så har de en bonus. Då överpresterar de trots att det läcker. Medan Frankrike, släpper ut eller lagar in bara 55 miljoner ton, då underpresterar de. Man har alltså inte lagstiftningen inte relaterad till den absoluta prestationen utan till en förändring. En annan sak som är viktig att hålla i huvudet också, som är ett vanligt missförstånd i diskussionen, är att utsläpp från biogen förbränning är inte bokförs, att den antas vara noll inom klimatpolitiken. Så är det inte, utan utsläppen från bioenergi och nedbrytning av sådana här träprodukter, det bokförs på landet där och när biomassan skördas. Inte där och när den eldas upp och utsläppet sker. Och vi kan ta ett exempel, ett stort kraftverk i något land som använder både ved och kol och släpper ut 2 miljoner ton koldioxid, 1 miljon biogen och 1 miljon fossil koldioxid. Från kol. Då bokförs utsläppen på det här viset. Utsläppen från bioenergin bokförs på det landet där bioenergin skördades. Inte där koldioxiden läckte ut. Medan koldioxiden från kolet bokförs i det land där utsläppet skedde. Inte där kolet utvanns. Och en del tolkar detta som att bioenergi inte ger något koldioxidutsläpp eftersom det inte bokförs på kraftverket. Men det är en missuppfattning. Bokförs alltså någon annanstans. Men det är ingen som förnekar att det sker ett utsläpp. Och samma sak gäller ju då typ för biodrivmedel eller någonting sånt här. När det gäller koldioxidutsläpp från sådana här träprodukter så bokförs de med hjälp av standardiserade halveringstider. Man räknar med alltså att ett papper bryts ner till 50% på 2 år. Medan en spånskiva på 25 år och mera solitt virke då på 35 år. Så det virket lever liksom kvar i statistiken långt efter det att det har avverkats. Sen finns det lite flexibilitetsmekanismer som gör att länder som bokför större utsläpp från brukad skogsmark än FRL, de har lite reservpotter som de kan använda för att laga sina underskott. Finland har en särskild extra pott på 10 miljoner som de på något vis förhandlar sig till. Sen finns det, om det händer extrema saker, stora skogsbränder eller något sånt, så kan man bortse från det vid bokföring. Man blir inte straffad för det. Det här är väldigt krångligt och kontroversiellt. Nu vill kommissionen göra om det här i grunden ganska radikalt. Och det här nya förslaget innebär att för perioden fram till 2025 behåller man nuvarande lagstiftning egentligen oförändrad. Så där bokför man, eller kravet är att nettoinlagring ska upprätthållas. Från 2026 så ändras den här målstrukturen och man inför absoluta mål för politiken. Att den årliga nettoinlagringen måste öka i alla länder till 2030. Och totalt ska man uppnå en nettoinlagring i hela EU på 310 miljoner ton. Och den här referensnivån och sånt försvinner ur systemet. Utan det är de totala inlagringarna som räknas. Från 2031 vill man stöpa om det här ännu mer genom att flytta utsläpp från den nuvarande ansvarsfördelningsförordningen in i LULUCF-förordningen. Och de utsläppen handlar om lustgas och metan från jordbruket. Totalt är det ungefär 400 miljoner ton inom EU. Det ska läggas under samma lagstiftning och man ska ha ett mål att nuvarande LULUCF och de här nya utsläppen tillsammans ska uppnå klimatneutralitet 2035. I praktiken betyder det alltså att utsläpp från jordbruket ska kompenseras av inlagring i skogen. Och därefter ska den här nya sektorn som kallas AFOL, Agriculture, Forestry, Land Use, uppnå negativa utsläpp. För Sveriges del, alltså kraven på länderna är därför formulerade i siffror. Så här mycket nettoinlagring ska länderna uppnå till 2030 enligt förslaget. Totalt 310, Sverige har fått det högsta betinget på 47 miljoner ton. Men det är inte extremt högt, det finns andra länder som Polen och Frankrike och så, Spanien som ligger strax under. Hur har man räknat fram det här då? Det var lite svårt att förstå när man tittade på förslaget, men det har retts ut under förhandlingsprocessen. Så här har man resonerat. Utgångspunkten är den statistik som lämnades in för åren 2016-2018 av respektive land. Och då hade man en total inlagring på 268 miljoner ton inom LULUCF. Sen har vi målet 310 miljoner. Skillnaden är drygt 42. Sen fördelas det här målet mellan länderna i förhållande till landets andel av den brukade marken som det heter inom EU. Och den svenska andelen, det här har jag räknat ut baklänges ska jag säga, motsvarar då 9,3%. Och när man lägger ihop kolumnen 1 och 2 då får man lagstiftningens siffror. Och i grunden för att Sverige hamnade så högt det var att vi då redovisade väldigt höga siffror för den här perioden 2016-2018. Inte att kravet på Sverige är om att öka är särskilt högt. För ni ser att det finns det finns andra länder som ligger i samma nivå. Är det också så att i lagstiftning så är man förberedd för metodproblem och utveckling av ett sätt att registrera och bokföra detta. Så man har öppningar för att de här siffrorna kan komma att justeras på grund av ändrade metoder. Man ska fastslå en bana för länderna mellan 2026 och 2029 mer detaljerat 2025 på basis av de siffror som man samlar in just nu, alltså mer uppdaterade siffror. Ett land som missar målet, antingen den här banan eller 2030-målet kommer att få ett straff efteråt som innebär att man skärper kravet med 8%. Och 2024 ska kommissionen också presentera en utvärdering och lämna förslag till hur man ska gå vidare bortom 2030 och 2035 mera i detalj. Något kort om förhandlingsläget just nu. I förra veckan, eller var det 2 veckor sedan, som jordbruksministerna träffades. Det här förhandlas både av jordbruksminister och miljöministrar. Och där fanns ett ändringsförslag från, eller ett kompromissförslag från franska ordförandeskapet. Det var inga radikala förändringar i det. De tydliggjorde lite hur de här nationella betingen hade räknats fram. Man vill öka hänsynen till naturliga störningar. Det är bland annat spanjorerna som ligger på, för de har mycket skogsbränder och sånt här. Man ska också kunna spara överprestationer i viss mån och låna mellan åren. När det gäller synen på Afolu så var det, skulle jag säga, ungefär 50-50. Vissa var för, andra var emot. Och så klagade Sverige och Spanien på att de fått för höga beting. I parlamentet rattas det här i miljöutskottet av en finsk grön politiker som heter Ville Niinistö. Han är brorson till presidenten, har jag fått reda på. Han vill skärpa det här från 310 till 490. Han säger nej till Afolu, men vill skapa ett klimatneutral sektor med åkermark, betesmark och våtmark. Nya mål för åren framöver. Golvpris vid försäljning av överprestationen vill han införa, så att det inte ska vara en fri prissättning, och koppla in vissa biodiversitetskrav. Parlamentet räknar med att vara klara i juni med sin ståndpunkt. Då tackar jag för mig.
Tack så mycket, Magnus. Därmed så är ju frågan given, hur ska man egentligen räkna och varför har vi hamnat här, och det kan Malin Kant reda ut. Varsågod.
Tack så mycket. Så. Måste jag på mig glasögonen här. Förlåt, jag får aldrig fattig pilen. Ja, precis. Det är det som är problemet. Där var pilen. Nej, det är inte det, utan det är pilen som inte får tag i musen, syns inte. Nu ska vi se. Där. Då ska vi se, vänta. Så. Nu ska det fungera. Tack för att vi fick komma. Malin Kant heter jag och jobbar på Naturvårdsverket. Och jag sitter och arbetar med klimatrapporteringen. Och jag tänkte prata lite om ramarna som är för all klimatrapportering. Inte bara för LULUCF-sektorn. Och sedan lite om de svenska siffrorna och till slut hur de kopplar då klimatrapporteringen och bokföringen. Så. Årligen så rapporterar Sverige och alla andra utvecklade länder under klimatkonventionen en växthusgasinventering som där ingår alla utsläpp och från källor och upptag i sänkor för alla antropogena, mänskligt påverkade utsläpp och upptag, och för de växthusgaser då som inte kontrolleras av Montrealprotokollet. Och rapporteringen omfattar växthusgassiffrorna i någonting som heter Common Reporting Format-tabeller. Det är ett antal Excel-tabeller med väldigt mycket information som levereras varje år. Och till det här, för att då förklara siffrorna, så finns det en National Inventory Report där vi förklarar med alla metoder som vi har använt för att ta fram de här siffrorna. Och alla de här... Allt det här görs utifrån förhandlade riktlinjer under klimatkonventionen. Och sen nu har man också förhandlat att Parisavtalet ska använda sig av samma. Och alla de här beräkningarna som vi görs utifrån IPCC:s metodriktlinjer, för det har man beslutat att det ska vara så, både under klimatkonventionen, Parisavtalet och även inom EU och i Sverige under klimatlagen. Och rapporteringen, den sker på 5 sektorer, energisektorn, då är det både stationära utsläpp och mobila utsläpp, industriella processer och användning av produkter. F-gaserna finns till exempel med i den här sektorn. Jordbruket, och sen så har vi markanvändning, förändrad markanvändning och eller skogsbruk, eller LULUCF som vi ska prata om idag. Och den sista sektorn, det är avfallssektorn. Så årligen så rapporterar vi då de här siffrorna, och en viktig del att ta med sig är att allt det här är väldigt styrt utav de här riktlinjerna som säger hur och vi ska göra alla de här rapporteringarna. Även vad de här National Inventory Reports ska innehålla, hur man hittar i den, för det här kommer ju sedan granskas utav både internationella granskare och granskare inom EU. Men vi har också en nationell oberoende granskning i Sverige, så det är andra myndigheter som granskar det som tas fram innan det levereras till EU och till FN. Men så finns det några grundprinciper som alltid har varit väldigt, väldigt viktigt att få med i klimatrapporteringen, och det är de här TAC-principerna, att allt som görs ska vara transparent, att man ska kunna i efterhand gå in och titta och kontrollera siffrorna och försöka förstå hur siffrorna är framtagna. Så då måste vi ha beskrivit i nejren hur vi har gjort beräkningarna. De ska vara korrekta. Vi ska alltså varken över- eller underskatta våra beräkningar. De ska vara konsistenta. De ska vara konsistenta, så vi har en konsistent tidsserie. Så 1990 beräknas på samma sätt som 2020. Så om man inte då har rådata för att kunna göra det här, så finns det speciella metoder som är föreslagna utav IPCC för hur man kan göra de här tidsserierna konsistenta. Och det här är också någonting, de ska vara jämförbara, de här siffrorna, så alla ska då använda samma metodriktlinjer. Det är för att Sveriges siffror ska kunna jämföras med Finlands siffror eller USAs siffror. Och förhoppningsvis i framtiden även med utvecklingsländernas siffror. Och sedan ska de här alla vara kompletta. Det innebär att man ska rapportera på allt där det står att vi ska rapportera, och som utvecklat land även där vi bör rapportera. För som utvecklade länder så ska vi gå före och visa på att det går att göra bättre. Så det är såna här grundprinciper som vi måste följa i själva klimatrapporteringen. Sedan så finns det då andra delar, det är att länderna ska kontinuerligt försöka förbättra de nationella inventeringssystemen för att uppskatta de här antropogena utsläppen från källor och upptag i sänkor. Och vi har då ett förbättringsarbete som där vi ständigt försöker göra förbättringar för att få en mer exakt beräkning utav våra utsläpp och upptag. Men det här också att det är också en metod, man får in mer data, man får in bättre, så då ska man räkna om, och då ska man också kunna räkna om tidsserien från 1990 och till senaste året som man rapporterar. Så det är såna här grundbultar i hela det här systemet som gäller för alla sektorer, inte bara markanvändningssektorn. Och här har jag bara då listat ett antal beslut och riktlinjer som finns. Och det är de som gäller från och med nu. Vi är precis i en brytpunkt, för till och med 2020 så hade vi ett åtagande under Kyoto-protokollet också. Och då hade de varit med de riktlinjerna, men jag valde att ta bort dem. Och nu då 2022 var sista året, då har vi liksom rapporterat och vi ska göra en bokföring av det åtagandet som finns under Kyoto-protokollets andra åtagandeperiod. Och det är ett åtagande som EU har gjort gemensamt, där Sverige har en del. Men EU totalt måste klara det här åtagandet, för det är EUs åtagande. Sen så tänkte jag ta upp där ni ser att vi har de här metodriktlinjerna från IPCC. Metodriktlinjerna, där finns det olika nivåer på de här, hur man beräknar, beroende på hur mycket tillgång till data man har. Man brukar prata om nivå 1 eller tier, en del som har kanske hört. så är det nivå 1 till och med nivå 3 som man kan räkna utifrån. Där 3 är den mest avancerade metoden. Där ska man ha nationella data. Och många gånger så blir det även modeller nationellt. Och även då här då, för att kunna använda de här nationella som kanske är lite olika mellan olika länder, så ska man också då kunna förklara de här väldigt tydligt för att de granskarna som sen tittar på siffrorna och godkänner dem ska kunna förstå. Så, och när man då byter, för det är också en sån där utvecklingsarbete som EU trycker väldigt mycket på, att man ska gå ifrån nivå 1 uppåt till nivå 3 i de här beräkningarna, för att man ska försöka få så bra uppskattning av siffrorna som möjligt. Då behöver man ju också då tillse att man kan räkna från 1990 och framåt. Men då blir det också en omräkning av hela tidsserien som ni kommer se senare i min presentation. Så det var väl lite om ramarna för all bok eller rapportering och hur vi räknar. Sen så tänkte jag gå in lite mer då på markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk. Och det här kanske är en liten jobbig bild. Men om ni ser som totalen, som man tittar på, att Sverige har idag en sänka på ungefär 40 miljoner ton koldioxidekvivalenter, så är det på LULUCF. Sedan så rapporterar vi ju de olika markkategorierna som forestland, men skogsmark, åkermark, betesmark, våtmark, bebyggd mark och övrig mark. Och sedan under dem så är det också det här att man tittar på de olika markanvändningsförändringarna. Så det är forestland remaining, forestland, alltså skogsmark som förblir skogsmark, men det är också land som blir annan mark. Och de här som är i grått, så är det våtmarker och övrig mark som anses vara obrukade. Får jag skynda på lite tyvärr. Levande biomassa, det här tog Magnus tidigare, men det är de här kolpolerna, och framförallt är det viktigt att tänka på att det är kolpolsförändringar ur den stora kolsänkan som vi uppskattar för de här varje år. Och så här ser det då ut för Sverige, och då har jag, ser ni tidsserien som är framräknad, där ni ser att totalen är ungefär 40 miljoner ton, medan då utsläppen, de har vi framförallt i organogen jord och levande eller dött organiskt material. Det är den som varierar lite. Det har varit ett utsläpp, men numera är det en sänka. Sen så ser ni att sänka har vi även på mineraljord och avverkade träprodukter. Och här då har vi gjort samma sak, men vi har fördelat ut de här då nettorna för de olika kolpolerna som beräknar på de olika markkategorierna. Och ni ser ju att skogsmark, som också är den arealen som är störst i Sverige, ungefär 63%, är också den som är störst upptag i, som Magnus också sa tidigare. Här är lite skillnad. Ni kan se att vi har fått då våran beräkningsunderlaget inom den här sektorn kommer från en mängd olika datakällor. Och det är riksskogstaxeringen som ligger mycket till grund för beräkningarna, för där kan man titta både på då hur mycket som växer till, hur mycket som bryts ned och sen avverkningen. Men man fångar ju också upp markanvändningsförändringen. Däremot så EU så trycker de ju på att de även vill att man ska dela upp sänkan. Det är det som är mycket av förslaget i styrningsförordningen, att man ska även kunna kvantifiera dem på områden med hög biologisk mångfald, där man har höga kollager, så torrmarker, mycket äldre skog, där det redan idag finns mycket kol inlagrat. Och det är det som är i, och för dem vill de också att man ska ha en hög nationell metod. Och det är det som är i den röda, där står tier 3. Sedan då, hur kopplar rapporteringen till bokföringen? Och då har jag istället för att titta på 21 till 25 så tänkte jag att det kan vara kul att se siffrorna. Och då är det från det åtagandet som är under LULUCF-beslutet som är 2013 till 2020. Och beskogning och avskogning, det är en summa till slut. Man adderar varje år upp till en total som bokförs. Det gäller för både utsläppen inom avskogningen och upptagen i beskogningen. För skogsmark så ser ni att man bokför det gentemot en referensnivå. Jag återkommer till den. Och sen så har du bruk av åkermark och bruk av betesmark. Där man jämför de här 3 eller 8 årens summering med 8 gånger ett basår. Det är basåret 1990. Det är lite skillnad i LULCF-förordningens. Där har man en annan bokföringsperiod som man bokför emot. Det är 2025-2029 som är referensen för åkermark och betesmark. Och sen då ser ni att vi har... Ändå om jag ska försöka så här. Så. Här ser ni att vi har då bokföringen för gentemot en referensnivå. Och det här var den referensnivån som Sverige blev antagen eller skickade in 2015. Och som är granskad och godkänd inom Kyoto-protokollet. Det är samma som användes under på det här inte en bokföring på riktigt, eller vad man ska säga. Det finns inga krav i LULCF-beslutet. Men under Kyoto-protokollet så är det den här referensnivån som gäller. Men man gör tekniska korrigeringar varje år när man får in ny data. Det här det är bokföringsperioden då 2026 till 2030. Och jag tror ni kanske har sett att... Vi har hört i media att det blev så stora förändringar i själva sänkan att åtagandet skulle bli mer eller mindre svårt. Och det ni ser här det är de senaste submissionerna. Det ser ut som ett litet spagettidiagram brukar vi säga ibland på skoj. Men det är för att vi räknar ju om årligen tidsserien för att vi får in ny data och då blir det också nivåförändringar. Sedan händer det givetvis saker också så att man kan se att det ni ser vid 25 och den perioden det är stormen Gudrun och sen kommer stormen Per. Man kan även se att från 2018 och framåt så är det lite förminskning i levande biomassa och på skogsmark i och med torkan. Som ett exempel. Men om ni tittar sen om man tar in de här fiktiva banorna. Det som är längst ner till 2030 det är vårt mål på 47,3 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Och sen då beroende på vilken submission man har använt. Jag har tagit ett snitt på 2016 till 2018 i de här 3 submissionerna. Bara för att ha någonting att jämföra med för att synliggöra. Att det är bra att göra den här tekniska korrigeringen som man har gjort under Kyoto-protokollets andra åtagandeperiod. Och det här är den sista bilden jag tänkte visa. Och det är det att det är inte bara Sverige som gör de här omräkningarna utan... Det görs ju även i Finland, det görs i här då, Norge och Tyskland som ni kan se här på bilden. Så att göra en teknisk korrigering tycker jag är ganska så bra för att de måste vara konsistenta. Det man bokför, den bokföringssubmission man gör ska vara konsistent med själva referensnivån eller upptagsbanan. Så, tack för mig.
Tack så mycket. Mycket siffror, men det betyder någonting i grunden för skogsbruk och skogsindustri och svensk samhällsekonomi. Hur mycket egentligen och hur ska vi hantera detta? Björn Kalén, Konjunkturinstitutet. Du har funderat en del kring de frågorna.
Ja, lite grann. Så kan vi se. Tror jag. Ja, Björn Kalén heter jag. Jag jobbar som forskare på Konjunkturinstitutets miljöekonomiska enhet. Och varje år kring i december ungefär så publicerar vi en rapport, en miljöekonomisk rapport. Och den har lite olika inriktningar år från år. Och den senaste rapporten, den handlar just om skogen, klimatet och politiken. Så det är därifrån underlaget som jag kommer att prata om här kommer. Vad är det här? Så. Lite bakgrund. Sverige har mycket skog och den är viktig ur många perspektiv. Den ger sysselsättning och inkomster i stora volymer. Den bidrar med bränsle till uppvärmning och elproduktion. Och så levererar den en mängd ekosystemtjänster. Den härbärgerar biologisk mångfald, ger rekreationsmöjligheter och den lagrar koldioxid eller kol. Flera av de här önskemålen vi har på skogen är ju inte varandra exkluderande. Exempelvis kollagring och biodiversitetsönskemål går hand i hand i någon mening. Medan andra önskemål kan vara varandra exkluderande. Exempelvis om vi vill producera el så behöver vi avverka skog och elda upp den. Och det genererar koldioxid som frigörs till atmosfären. Och eftersom skogen är en begränsad resurs så behöver vi göra avvägningar helt enkelt. Och en stor avvägning är ju då hur vidare man ska se skogen som ett kollager eller använda skogen så att vi kan trycka undan fossila bränslen. Och det, historiskt har det funnits en slagsida både i svensk klimatpolitik och internationell klimatpolitik. Att den har fokuserat på att trycka undan fossila bränslen. Det här håller på att ändras bland annat för att EU håller på att ändra sin LULUCF-förordning som Magnus beskrev. Och man kan nog lugnt säga att Sverige kan förvänta sig ett större krav från internationella överenskommelser bland annat inom EU om att lagra mer kol på svensk skog och mark. Och då är frågan hur man kan hantera det på ett kostnadseffektivt sätt eller så bra sätt man kan förmå. Först lite siffror bara att Sverige använder mycket bioenergi. Ungefär en fjärdedel av tillförd energi består av bioenergi på olika sätt. Och genom att använda bioenergi har vi lyckats pressa ner de fossila utsläppen från den svenska ekonomin. Och det är de blå staplarna här. Så under perioden 2008 till 2019 så har vi minskat de fossila utsläppen med ungefär 10 miljoner ton. Och det är ganska bra jobbat. Men de gröna staplarna visar att de biogena koldioxidutsläppen har ju ökat lika mycket under samma period. Så slår vi samman de två formerna av utsläpp så har det inte mycket hänt. Och på kort sikt så har vi ju då inte ändrat halten koldioxid i atmosfären speciellt mycket genom vår politik. Men tanken och en poäng med bioenergi är att när vi återplanterar grödorna så kommer de med tiden att suga upp koldioxid motsvarande förbränningsutsläppen. Och det där tar tid för grödorna att suga upp. En del grödor är snabbväxande och det är bra ur det här perspektivet. Exempel på det är ju avverkningsrester skulle ha förmultnat och frigjort koldioxiden inom ett par år, även om vi inte hade eldat upp dem. Så det är ett bra biobränsle. Gräsarter växer snabbt, men svenska tallar har längre växtperiod för att bli fullvuxna igen. Och använder vi ekar så pratar vi om tidsperspektiv på flera hundra år. Så dels tar det tid för skogen att återväxa, men det är också viktigt att man säkerställer att det faktiskt sker återplantering. Gör det inte det så har vi inte åstadkommit speciellt mycket för klimatet genom att tränga undan fossila utsläpp genom att elda biomassa. Så det här behöver regleras på något sätt. Och när vi börjar närma oss våra klimatpolitiska mål som är uttryckta i termer av fossila utsläpp, så kommer vi upptäcka att när vi använder mer bioenergi så kommer inte det påverka de fossila utsläppen särskilt mycket. De ska ju ändå ligga vid målnivån. Så det som händer är att vi ökar vår energianvändning och ökar de biogena utsläppen. Poängen med det är att vi kan ha större ekonomisk aktivitet under våra utsläppsmål för de fossila koldioxidmolekylerna. Och det gör att den svenska klimatpolitiken blir billigare än vad den annars skulle ha varit, så att säga. Men återigen, det är en bra grej att göra så länge vi säkerställer att skogen och markens lagerhållning av kol inte försämras. Jag behöver lite vatten. Och det är här EUs förslag till ny LULUCF-förordning kommer in. Den kommer innebära starkare krav på ländernas lagerhållning av kol. Och Magnus beskrev det bra. Och i det kommissionens förslag så finns det en målnivå för Sverige som uppgår till 47,3 miljoner ton per år, eller år 2030. Och som vi också fick föredraget för oss så baserades det på en äldre tidsserie över den svenska inlagringen. Och den tidsserien har reviderats ned, så att räknar man om kommissionens förslag utifrån de nya data så hamnar vi på en målnivå år 2030 på drygt 40 miljoner ton. Och 2019 var det svenska upptaget ungefär, nettoupptaget 35 miljoner ton. Så det här är ingenting vi kommer klara av automatiskt, utan det kommer kräva någon form av anpassning. Frågan är hur stor anpassning det blir, och eftersom vi inte riktigt vet vad kommissionens förslag kommer landa i vad gäller beting för Sverige, så genomförde vi två räkneexempel i rapporten där vi har en bana som ger ett stort underskott vid en fortsättning enligt historisk trend för den svenska lagerhållningen av kol, och en som ger ett mindre underskott. Och som Magnus var inne på, de här underskotten måste täckas. Antingen så täcker vi dem genom åtgärder i den svenska skogen som ökar vår nettoupptag. Eller så måste vi använda frigjorda utsläppskrediter eller kvotenheter från andra delar av ekonomin för att täcka upp det. Det vill säga vi måste minska utsläppen i övrig ekonomi ytterligare för att klara de här underskotten. Och ska man ge sig på klara betinget i svensk skog, då handlar det om att minska uttaget av biomassa lite grann. Vi kan restaurera våtmarker, vi kan återbeskoga land, vi kan öka tillväxten och vi kan också använda skogen på ett sätt som inte frigör koldioxid till atmosfären, utan som mer flyttar lagerhållningen av kol från skog och mark in i byggnader och träkonstruktioner. Gör vi inte det så behöver vi täcka upp ett underskott, och det kan vi göra genom att köpa så kallade ESR-enheter eller LULUCF-enheter från andra länder. Det vill säga vi betalar andra länder för att de ska minska sina fossila utsläpp eller öka sitt upptag i markanvändningssektorn. Vi kan också använda frigjorda ESR-enheter som vi har skapat på hemmaplan. Våra nationella mål för de fossila utsläppen är mer ambitiösa än de åtaganden som vi har ingått lovat att göra gentemot EU. Och en tredje väg är att minska våra utsläpp i ESR-sektorn och då framförallt transportsektorn ytterligare. När det gäller åtgärder utanför svensk skog så det är inte helt lätt att bedöma vad det skulle kosta för Sverige att köpa LULUCF eller ESR-enheter från andra länder. Det finns ingen sån marknad ännu. Men sannolikt skulle det vara det priset var lägre än att åstadkomma ytterligare svenska utsläppsminskningar. Eftersom Sverige ligger ganska långt fram vad gäller att minska utsläppen och vi har mer ambitiösa mål än många andra länder. Att använda redan frigjorda ESR-enheter som frigjorts på grund av att vi har bedrivit en mer ambitiös politik i Sverige. Det skulle inte leda till någon pekuniär kostnad så det kan förefalla attraktivt. Det skulle dock förta den potentiella klimateffekten av att Sverige vidtar extra steg och skulle då därmed innebära en politisk kostnad i någon mening. Att ytterligare minska utsläppen i svensk ESR-sektor, det vill säga transporter, förefaller vara det mest kostsamma alternativet här. Vi har redan en ganska kraftfull eller hård politik mot transportsektorn. Och de flesta billiga åtgärder är redan genomförda. Det finns en rad åtgärder i svensk skog man kan vidta. Man kan gödsla och på andra sätt öka intensiteten i skogsodlingen. Man skulle kunna, ja, jag har varit inne på det, att återväta marker och återbeskoga saker och ting. Man kan också använda den avverkade biomassan på olika sätt som ger mer långlivade produkter och sådär. En del av de här åtgärderna har stora negativa effekter på andra önskemål. Så det kan man behöva fundera på i vilken omfattning man ska exempelvis tillåta gödsling och så. Men det är, jag ska säga, en stor mängd potentiella åtgärder som kan genomföras. Befintlig litteratur visar på att en del av dem där kan genomföras till låga kostnader. Men vi har ett stort problem och det är att regleraren har inte så bra information då om kostnaderna för de här åtgärderna och var de finns. Utan det vet de individuella skogsägarna bättre. Så vill man styra det här området så bör man göra det på ett sätt som öppnar upp för decentraliserat beslutsfattande och flexibilitet. Och det talar för prisstyrning snarare än hårda regleringar. Och ett sätt att ge breda incitament genom prisstyrning är att inrätta ett symmetriskt system där man premierar upptag i skog och mark genom att subventionera koldioxiden som tas upp och beskattar alla utsläpp, både fossilt och biogent. Och i princip skulle det innebära att vi belönar varje minskning av koldioxid i atmosfären på samma sätt och bestraffar varje ökning av koldioxid i atmosfären på samma sätt. Och ett sånt här system skulle ändra relativt priserna på ett sätt som premierar lagerhållning av kol i skog och mark eller i långlivade produkter framför att använda biobränsle. Och det skulle också premiera biobränslen baserat på snabbväxande grödor framför långsamma grödor. Och det finns en rad utmaningar för en sån här politik som man behöver ha i åtanke innan man sätter igång och utför ett sånt där. Men samtidigt, någonting behöver göras om vi ska klara de mål som man har satt upp för det globala klimatarbetet. Så, tack.
Tack så mycket, Björn. Jag tror att Magnus Berg på Skogsindustrierna har en hel del synpunkter på både konsekvenserna och vad som eventuellt kan och bör göras. Varsågod.
Tackar. Så, som sagt, jag heter alltså Magnus Berg och jobbar på Skogsindustrierna. Jag tänkte prata lite grann utifrån ett industriperspektiv då. Och klimatutmaningen kräver ju att vi går från den nedre delen av den här bilden till den övre delen av bilden. Vi behöver alltså byta en ekonomi som bygger på fossil användning, där vi tar upp kol ur jordskorpan och släpper ut atmosfären och behöver bygga den framtida ekonomin på det som är förnybart och cirkulärt och grönt. Och jag ska väl också visa den här bilden, det är en klassiker, hur utsläppsminskningarna har sett ut hittills och hur banan framåt måste se ut för att vi ska klara EUs klimatmål. Och då blir min reflektion att här ser jag ju att skogen och för den delen ny teknik kommer ha väldigt viktigt, en väldigt viktig funktion I Sverige har vi använt skogen hittills till att faktiskt fasa ut väldigt mycket fossilt, och det kommer vi fortsätta behöva göra. Så att från den punkten där vi är idag då, fram till 2050, så är det väldigt mycket fossilt som måste trängas ut under den här resan. Och där kommer skogen att kunna bidra. Naturligtvis också ny teknik som behövs för att ersätta allt det som släpper ut fossilt idag. Sen när vi kommer fram till den här balanspunkten då, 2050, så är det precis som har sagt tidigare, att då ska vi ha sänkor i Europa. Vi ska ha ett nettoupptag av koldioxid. Och då kommer det att bestå av egentligen två saker. Det här är en bild jag har fått av kommissionen. Och jag har gjort en liten förtydning där nere med ett utropstecken. Det är då tekniska och biologiska sänkor som ska till där. Och där de biologiska sänkorna har vi varit inne på. Det är väldigt mycket en fråga om skog. Skog i norra Europa som ska kompensera utsläpp i andra delar av markanvändningssektor och andra delar av ekonomin. Så lite tillspetsat kan man säga att nordiska skogsägare ska kompensera utsläpp för franska bönder eller något sånt där då. Och en grundbult återigen då i den svenska klimatpolitiken hittills har ju varit att använda skogen för att göra klimatnytta på olika sätt. Och den här har lånat ifrån Naturvårdsverkets alldeles utmärkta hemsida. Tycker en bra beskrivning av hur man kan använda skogen, både som naturligtvis en sänkare, skogen tar upp koldioxid, men också att vi behöver använda skogen för att ersätta det som vi behöver ersätta. Och där tycker jag Naturvårdsverket har en alldeles utmärkt beskrivning av. Och den beskriver också den otroligt viktiga skillnaden mellan kol som cirkulerar mellan biosfären och atmosfären och kol som vi fortsätter att gräva upp från jordskorpan och släppa ut i atmosfären. Vi har ju inte det här seminariet för att vi har släppt ut för mycket biogent kol i atmosfären, utan vi har ju den här diskussionen för att vi har släppt ut alldeles för mycket fossilt kol i atmosfären. Eller hur? Och som vi då jobbar i Sverige och vår utgångspunkt från näringen då naturligtvis är att vi har egentligen tre steg där skogen kan göra nytta. Det första steget, när skogen växer, så tar den upp koldioxid och så lagras koldioxiden in som kol i biomassan. Och sen kan man fortsätta lagra den här kolen kortare eller längre tid i olika former av produkter. Men inte minst då att vi kan använda de här produkterna för att inte använda det som är fossilt. Och tittar man på det här lite grovt hur det ser ut i Sverige idag, så är det så att halva klimatnyttan består av att tränga undan det fossila. Halva klimatnyttan är det som LULUCF fångar upp då. Sänka i skog och produkter. Och det här ser ut, så ser det ut just nu i Sverige. Då kan man fundera på, är det en bild som alltid har sett ut så? Nej, man kan säga att vi har den skogssystemet, om vi kallar det så, alltså skogsbruket och skogsindustrin, har över tid ökat sitt klimatbidrag med ungefär en tredjedel sedan 1990. Och hur har man kunnat göra det då? Ja, i den första delen att vi har kunnat öka avverkningarna med 30 miljoner kubikmeter, ungefär 1 miljon kubikmeter per år. Och det är inte så att vi avverkar större yta varje år, utan det är tidigare generationers goda investeringar i skogsvård som har gjort att vi kan avverka allt mer på samma yta, så att säga. Och det har vi gjort samtidigt som virkesförrådet, alltså lagret av kol i skogen då, har ökat med ungefär 25%. I takt med en möjlig ökad avverkning så har industrin ökat sin produktion. Och då är det framförallt trävaror som ökat. Så när vi pratar om det här med att vi borde öka det långlivade, så är det någonting som vi har sett en väldigt tydlig utveckling av under de senaste 30 åren. Samtidigt som man kunnat öka avverkningen så här mycket och öka produktionen i skogsindustrin, så har, som flera tidigare har visat också bilder på, så har sänkan i Sverige i skog och produkter varit på en hög och stabil nivå. Det varierar lite grann mellan åren, men har egentligen varit oförändrad. Så vi har kunnat kombinera en ökad produktion med en stabil och hög sänka. Och den här ökade produktionen har naturligtvis gett en ökad substitution. Och det är det som har bidragit till framförallt att skogsnäringens totala klimatnytta har ökat över tid. Jobba med det här systemet blir mitt budskap. Det är ett fantastiskt system som vi kan fortsätta utveckla och förbättra. Sen har vi den där ständiga frågan om att bruka eller inte bruka skogen. Jag ska inte fördjupa mig jättemycket i den här, men jag tycker den är väldigt bra. Lite förenklat då, vi har en bild av hur en skog som inte brukas utvecklas på ungefär 300 år. Där man bygger upp ett kollager i både mark och i skogen. Och det blir ganska oförändrat efter ett tag. Och det gör alltså ingen mer klimatnytta. Medan den brukade skogen, där bygger man upp ett kolförråd som man skördar och använder. Och då kan det skapa klimatnytta genom att man tränger undan det fossila. Och så fortsätter man så, bygger upp ett nytt kolförråd i skogen, skördar och använder. Och den totala klimatnyttan blir mycket större över tid då. Det som oroar oss, det är en utformning av LULUCF som leder fram till att vi behöver minska avverkningarna. Och det, utifrån ett samhällsperspektiv då, kommer det ge mindre total klimatnytta. Kommer minska möjligheten att tränga undan fossilt material och fossil energi. Vi kommer få mindre klimatnytta i form av de produkterna som vi skulle kunna tillverka. Jag skulle också vilja påpeka att det är väldigt riskabelt att lagra kol i gammal skog. Jag jobbade i södra Sverige när stormen Gudrun kom. Och jag tror att vi är närmare nästa Gudrun än den förra, om man uttrycker mig så. Det kommer komma fler stormar av den kalibern. Vi kommer se insektsskador, torkskador och så vidare som en konsekvens av ett förändrat klimat. Att då lagra väldigt stora mängder kol i skog, vi kan inte vara säkra på att det faktiskt består. Utan vi måste bruka skogen, hålla den ung och vital och ha ett system där vi också kan ta tillvara på virket. För det var en stor och viktig orsak till att Gudrunstormen gick så bra. Att det fanns en industri som kunde ta hand om allt det där virket. Sen är det också så att om vi begränsar möjligheten att bruka skogen så får det negativa konsekvenser för övriga delar av samhället naturligtvis. Det kommer att minska arbetstillfällen, det kommer att minska industriinvesteringar och så vidare. Idag står skogsindustrin för 20% av industriinvesteringarna i Sverige. Om vi då har bedrivit en politik som minskar skogsindustrins möjligheter och intresse av att investera så får det stora konsekvenser. Så, lite kort och sammanfattande då. LULUCF går ju på tvären mot det sättet som vi ser på hur vi ska hantera klimatutmaningarna med hjälp av skogen i Sverige. Det lirar ganska dåligt med vårt sätt. Vår utgångspunkt att faktiskt bruka skogen, använda den. Se till att vi både har en sänka och kan använda produkterna. Det finns ju också en alldeles uppenbar risk att man använder våra sänkor för att fortsätta släppa ut någon annanstans. Och det vi måste hantera det är ju faktiskt att få bort de fossila utsläppen. Så det finns en risk att det här blir en räddningsplanka som fördröjer en process som vi måste faktiskt skynda på så mycket vi bara kan. Och jag tycker det är ett stort bekymmer att man så fokuserar på sänka istället för klimatnytta. För det är klimatnytta vi ska skapa och det kan vi skapa på olika sätt. Så att vi borde istället ha en förordning och en politik som tydligt drev mot att vi ska öka den hållbara tillväxten, öka den hållbara användningen av skogsråvara. På så sätt så skulle vi skapa mer klimatnytta. Nu riskerar vi att begränsa ett system som faktiskt levererar väldigt, väldigt mycket. Inte bara klimatnytta utan andra nyttigheter i samhället. Och den insikten den är inte ny. Jag har klippt in ett citat från en gammal IPCC-rapport. Det är nog säkert 15 år nu. Man pekar på just det. Att det mest strategiskt riktiga det har en inriktning mot ett hållbart skogsbruk. Där vi ser till att kolförrådet i skogen är oförändrat eller helst ökat. Samtidigt som vi sköter skogen. Vi kan ta ut råvaror från skogen. Använder den till att göra olika former av produkter. Så att vi kan ersätta det fossila. Och det tycker jag är en väldigt viktig insikt. Och det tycker jag också borde vara utgångspunkten för klimatpolitiken. Tack!
Tack så mycket. Ja, Magnus Nilsson. Vad kan göras?
Ja. Nu hittar jag inte här igen. Men alla andra misslyckas också, så en tröst. Där var det. Den ska vi bläddra på. Första bilden. Där är det bra. Jo, jag ska bara kort försöka diskutera vad vi kan göra för att uppfylla den här EU-lagstiftningen som lär komma, whether we want it or not, på något vis. Jag inser att Björn har tagit en del av de saker jag tänkt säga, men vi ska se om vi kan glida över. Jag tog den här bilden från vårt ställe som vi köpte för några år sedan på gränsen mellan Småland och Östergötland. Det här är en del av tomten. Det är, ni ser en gran står där och växer och de där rötterna har inte utvecklats ovanpå jordytan utan under. Men den växer på gammal torvmark som successivt bryts ner. Så det sker ganska stora koldioxidutsläpp på det här stället. Det här är lite grann i kondens ett dilemma. Jag ska visa en bild till på slutet från det där stället som illustrerar också. Det här är då vår utgångspunkt. De här 300 miljoner tonnen, de är alltså bestämda på EU-nivå. De ska uppnås och det målet införs inte med förslaget till förändra LULUCF-förordning, utan det tog man faktiskt för exakt ett år sedan. Det var den 21 april man kom överens om detta i fjol. Så att det ska man uppnå och det ska Sverige bidra till. Och därefter ännu mera som också visades på Magnus illustration. Och det föreslagna svenska betinget är de här miljonerna. Vad kan man göra? Jag och Björn har dragit lite grann. Vi kan göra någonting med skogen, långlivade träprodukter, jordbruksmarken, våtmarkerna. Bio-CCS, alltså insamling av biogen koldioxid och lagring i marken, finns inte med i LULUCF-förslaget. Det finns överhuvudtaget inte i den europeiska lagstiftningen. Och det är naturligtvis ett bekymmer som behöver rättas till. Det här är liknande en kurva som Malin visade tidigare över den svenska LULUCF-statistiken. De stora utsläppen där uppe ser ni svarta från bebyggda marker, det är ljusgröna från åkermarker. En hel del av det är i praktiken gamla våtmarker. Och vi ska få kurvan att se ut så här, enligt det liggande förslaget. Och vad kan man göra då? Ja, jag har försökt att göra någon slags tabell av det här. Alltså på kort sikt, Magnus pratade om att på lång sikt är skogsbruk viktigt för klimatet. Men på kort sikt är inte skogsavverkning ett sätt att minska utsläppen. Utan på kort sikt är det dilemmat att begränsa avverkningen är det snabbaste storskaliga möjligheten vi har. Och då pratar vi 2030 och det är inte så långt borta. Så på kort sikt har vi en stor potential genom att hålla ner avverkningen. På lång sikt finns det också stor potential, framförallt i de här långlivade produkterna. Där vi kan successivt lagra allt mer kol. Men om vi minskar avverkningen, då minskar inlagringen i träprodukter och minskar tillgången till bioenergi. Det kommer att bli högre energipriser, kommer för övrigt dessutom antagligen bli högre virkespriser om vi minskar avverkningen. Men det kan samtidigt bidra till biologisk mångfald. När det gäller jordbruksmark så finns det en viss potential på sikt. Sverige är ju inget stort jordbruksland och därför är den potentialen inte så jättestor genom ändrade brukningsmetoder och grödeval och i den så kallade alternativ, ja, i den utredning som tittar på kompletterande åtgärder räknas upp olika åtgärder, fånggrödor och såna här saker. Det kan också bidra till biologisk mångfald. En stor potential finns på våtmarker. Den blir också stabil genom att återväta, genom att höja vattenytan kan man stoppa sånt där som hände med den här granen som står på vår tomt. Va? Men man får också då, mycket av detta handlar om vad som betraktas som skogsmark. Så då får vi också lägre virkestillväxt och lägre möjlighet till inlagring i träprodukter, högre energipriser och virkespriser. Men det kan ändå bidra till biologisk mångfald. Sen bio-CCS har ju en stor långsiktig och en stabil potential. Första steget är att ta hand om utsläppen från skogsindustri och fjärrvärmeanläggningar. Men på sikt kan man kanske leka med tanken med koldioxidfabriker. Man odlar virke bara för att elda upp det. Och produkten är koldioxiden som man då tar hand om och lagrar i marken. Kostnaden kring det här vet nog inget om och tidsperspektiven är osäkra. Vad man kan åstadkomma på kort sikt illustreras faktiskt av Sverige redovisade två olika förslag till sån här referensnivå till EU för några år sedan. Den vänstra var det första förslaget som handlade om att man utgick från att man skulle ta ut 100% av tillväxten utanför skyddade arealer. Den underkände EU så att vi fick ändra till den högra som ligger på 92% som är väl snarast en aning över nuvarande nivå. Men en sådan förändring, allt annat lika, som ni ser skulle innebära att inlagringen av kol i biomassa skulle öka från 17 till 30 miljoner ton per år. Samtidigt skulle inlagringen i träprodukter falla från 7 till 4. Men totalt sett skulle man få en ganska kraftig ökning av inlagringen. Det illustrerar kraften i den här styrningen av avverkningsintensiteten på kort sikt. Sen tänkte jag säga några ord om den här substitutionseffekten som Magnus berörde men som också Björn tog upp. Det här är då hur utsläppsutrymmet under utsläppshandelssystemet ser ut. Det blåa är som systemet var tidigare, det röda är som det ser ut nu. Det svarta är vad kommissionen föreslår. Så här stora blir utsläppen inom utsläppshandeln oavsett om vi använder mycket eller lite bioenergi, oavsett om vi bygger i stål eller i trä. För utsläppen styrs inte av marknaden utan de styrs av lagstiftningen som definierar hur många utsläppsrätter som ges ut. Det kommer att bli så stora utsläpp som antalet utsläppsrätter som ges ut. Så det sker inte en sån där minskning och den här substitutionseffekten. Den gör att vi kan använda mera energi, vi kan bygga mera, vi kan tjäna mera pengar. Men det leder inte till lägre utsläpp. Känns som det är svårt att förstå för många. Därför är det som kallas för substitutionseffekten, den är nära noll. Det finns en sån och den handlar nog framförallt om exporten. Att vi kan exportera virke ut i världen så att de låter bli att hugga där. Och då kan man hålla nere ut eller producera mindre stål där det inte finns någon lagstiftning. Förhoppningsvis blir det en lagstiftning i resten av världen också. Det måste det bli. Och då försvinner den här effekten även där. Samma gäller egentligen även utanför utsläppshandeln. Det här bilden som jag visade tidigare som visar hur taket utanför utsläppshandeln pressas ner också med en utsläppshandel så småningom. Någonting om kostnader. Det här är från en färsk rapport från Naturvårdsverket om åtgärder för att fånga in kol. Ni ser det bollar mellan 0 och 450 miljoner eller 450 kronor per ton. Kan jämföras med att priset på utsläppsrätt idag är 800-900 kronor per ton. Det är alltså halva kostnaden eller mindre. Och kostnaden för bio-CCS är betydligt större. Sen tänkte jag bara lägga in en diagram från ett jobb som jag gjorde dels för några år sedan, bland annat med hjälp av Lars. Jag räknar kostnaden, nuvärde, evighetskostnad så att säga, för att klara miljömålet levande skogar och hamna på någonstans mellan 100 och 200 miljoner. Den inlagring av kol under de närmaste 100 åren som Skogsstyrelsen räknar med ska uppstå på grund av det här, omräknat i olika prisvärden på koldioxid, är de staplarna till höger. Det tyder på att skogen idag kanske har en större, med nuvarande priser ska sägas, har ett större värde som kollager än som virkesproducent. Bilden från stället hemma, så här såg vedboden ut när vi köpte den. Där ligger ved och då är frågan, ska vi värma huset med el som ligger inom utsläppshandeln? Då ökar jag inte utsläppen. Eller ska jag elda veden? Och då ökar jag utsläppen, fast de kommer ändå ske fast mycket längre fram, va? Detta är ett dilemma som jag just nu löser genom att hänvisa till Putin. Så därför eldar vi ved, för då håller vi nere naturgasanvändningen ner på kontinenten och så. Men det är just nu. Tack så mycket.
Nu ska vi avrunda det här. Vi ska hålla på till 11.30, vad jag än har sagt tidigare. Så att jag vill be Magnus och Malin och Björn att komma upp här. Och det kommer finnas möjlighet här i den här fysiskt närvarande publiken att ställa frågor. Räcker ni bara upp handen så kommer det någon med mikrofon. Det finns också möjlighet för alla er som deltar digitalt att ställa en fråga. Det finns en chattfunktion här så att ni, om ni frågar där så ska vi se om vi kan fånga upp frågor därifrån också. Men först så tänkte jag reda ut några saker som är lite oklara för mig. Nu vi fick lite musikalisk bakgrund där också. Så här är det ju att om vi nu begränsar oss till tidsikten närmaste 10-20 åren, för det är väl det vi måste göra enligt IPCC 6, alltså de här tre rapporterna som kommer nu i förra året och i början på det här året. Det är bråttom, vi måste göra saker och det är också utgångspunkten för den svenska politiken och EUs klimatpolitik, att vi har liksom några decennier här nu som det är säkert viktigt att vi agerar. Så att om vi har den tidsavgränsningen, det är ju viktigt eftersom skogen har ju liksom svensk tall. Du sa att ek har 100 år i omloppstiden, men svensk tall kan ju också växa i 600 år kanske. Så att det förhållande till människan så är det väldigt långa tidsperioder. Men vi har väldigt, väldigt bråttom. Så fram till 2040, 2050 och 2055 är ju EUs riktmärke här som måste vi agera. Och då är det ju, vad jag förstår, så att det som nu händer med LULUCF, det är jobbigt för oss här i Sverige. Och när man har någonting som är jobbigt så har man massa frågor. För första är kan vi slippa det här jobbiga? Är det oundvikligt att det här kommer att komma? Och den här början kommer att komma på oss. Och jag förstår det lite grann som att Magnus Berg fortfarande ändå hoppas på att vi kanske kan slippa en del av detta. Är det så du fortfarande hoppas, eller är det oundvikligen så att vi har en tuff uppgift här i Sverige?
Man kan säga så här då, att med det förslag som kommissionen la så finns det stora utmaningar för Sverige att nå det betinget. Sen återstår ju att se vad det slutliga förslaget eller beslutet faktiskt blir. Det kan bli väsentligt värre än så. Det kommer ett beslut, det kommer det ju att göra. Men det gäller ju att det blir så bra som möjligt.
Det förstår jag. Det kommer att komma ett beslut. Du hoppas att det kommer att bli lindrigare för oss, men det kan bli värre. Så att vi får liksom planera för det värsta kanske och hoppas på det bästa, som man brukar säga. Då är en annan fråga, om det nu är något jobbigt, så då är ju en annan fråga, kan inte någon annan göra det? Det var du Björn är inne på, att det finns ju vissa möjligheter att kompensera, speciellt när det gäller transportsektorn. Vi kanske kunde göra mer där. Men jag förstår det som att du tycker att det skulle bli mycket, mycket mer dyrbart. Kan du utveckla det?
Ja, det kommer bli kosta mycket och ytterligare minska utsläppen i transportsektorn. Vi ska ju redan ner till minus 70. Och det finns ju en mängd uppskattningar på vad olika styrmedel inom transportsektorn kostar. Och de varierar ju allt från 3 kronor per kilo upp till 20 kronor per kilo beroende på åtgärd och sådär. När det gäller att marginellt öka skogens lagerhållning av kol så har vi ju inte ens börjat. Så att det finns ju åtgärder där till som går att realisera till låg kostnad helt enkelt.
Okay. Ja, Trafikverket räknar med 7 kronor per kilo i de här infrastrukturkalkylerna. Det är mycket. Men då är det så här att då finns det liksom, kanske förhoppningsvis enkla saker som inte kostar så mycket och som alla kan vara överens om. Återväta en del torrmarker och sådär. Men de jobbiga sakerna handlar väl om saker som minskar virkesuttaget, som minskar avverkningen och därmed får konsekvenser både för skogsbruket och för skogsindustrin och åtminstone på kort sikt skogsägarnas inkomster. Och där så uppfattar jag det som att det finns liksom i huvudsak två vägar att gå om det handlar om sådant som minskar virkesuttaget. Den ena vägen den är att i det man kan kalla för produktionsskogen förlänga omloppstid, alltså vänta med att avverka, skjuta fram avverkningar 10-20 år och låta skogen växa. Det innebär ju en kostnad i form av att man inte kan avverka under den tiden så att säga. Men sen så får man ju mer skog efter 10 år. Och den andra möjligheten som ju tydligen är den möjlighet vi faktiskt har utnyttjat under lång tid. Det är ju att helt skydda en hel del skog. Och det är en stor del av det här gapet mellan tillväxt och avverkning som vi har. Det förklaras ju utav att vi har skyddade skogar som fortsätter växa. Hur ser ni på det, det, det valet. Och om det är så att vi måste välja det ena eller andra sättet att minska virkesuttaget, ska vi göra både och? Men antagligen, var borde tonvikten läggas? Det här är en viktig fråga, därför att det handlar om ganska olika styrmedel. Det ena styrmedlet handlar om att kanske bilda fler naturreservat, skydda skog mer, och där har vi system för att kompensera skogsägarna. Det andra, det handlar om att ge sig ut på ganska okänd mark när det gäller att styra skogsbruket då, när man avverkar, och man kanske ska införa nya liksom, regleringar, hårdare tillämpning av skogsvårdslagen eller avgifter och subventioner och sådär som Björn var inne på. Vilket är det viktigaste vägen framåt om det är så att vi måste välja mellan att minska virkesuttaget? Ska vi skydda mer skog eller ska vi försöka förlänga omloppstiderna? Är någon av er som har någon synpunkt på den saken? Magnus har det antagligen.
I grunden har vi dels riksdagens mål om skydd som återstår att klara. Så att man kan diskutera om det är någon kostnad att lagra att få den här bieffekten av att man skyddar. Det kan man diskutera om det är billigt. Men sen måste man ju vara otroligt pragmatisk och öppen för alla tankar, känner jag. För som sagt, vi riskerar att få väldigt höga kostnader om vi inte är noga med att välja rätt åtgärder. Men när man tittar på Naturvårdsverkets beräkning av olika alternativ så känns de ju inte oöverstigliga. Men däremot att gå från det som är teoretiskt möjligt till att genomföra det i praktiken som funkar för skogsägare och så vidare, det är ju en lång väg. Bland annat beroende på det som Malin tar upp egentligen, mätningssvårigheterna. Hur gör man sådana här ersättningssystem rättvisa och träffsäkra och ge långsiktig effekt och så?
Vad säger du om det, Malin? Vilket är så att säga praktiskt möjligt att helt skydda skog eller att försöka uppmäta effekter utav att förlänga omloppstider?
Ja, vi har ju tittat en del på hur man ska kunna följa upp olika åtgärder och som beskogning, återvätning, det är väl de som har tittat mest på att sen följa upp förlängd omloppstid. Det kräver ju att man vet basnivån innan den här åtgärden görs, så att man även kan följa upp efteråt. Och det krävs ju ett system som inte finns på plats idag. För att just som Magnus är inne på kunna säkerställa att man har bundit in en viss andel kol i den här förlängda, eller i skogen där man har den här förlängda omloppstiden. Och det finns ju svårighet med det då, men det borde ju inte vara omöjligt. Däremot så skulle vi ju kunna kanske räkna, och det är ju det som EU är inne lite på i LULUCF-förordningen, att de vill att man ska kunna kvantifiera upptagen eller åtgärder som att skydda skog både då för biologisk mångfald och för för att det finns ändå mycket kol i de här områdena i och med att det ofta är äldre skog. Så vill de ju också att vi ska ha ett system för att kunna följa upp och kvantifiera de effekterna. Så det är ju någonting som man måste införa.
Då vill jag fråga Magnus Berg, hur ser ni på de här alternativen? Vilka möjligheter ser ni att kompensera ökat skydd, förlängda omloppstider genom att öka produktion på annat sätt, till exempel genom att gödsla?
Jag tror att vi börjar med det självklart. Vi måste titta på de olika alternativen. Återvätning, vad kan det ge? Vad kan man göra i andra delar av markanvändningssektorn? Det är inte bara skog, utan vad kan man göra på jordbrukssidan och så vidare. Vi måste titta på det. Och hur kan Sverige få ett sånt här pussel att gå ihop då? Och sen så hamnar man i skogen då, vad kan vi göra där? Och vi tangerar ett ord som jag tror är rätt viktigt att få säga, det är läckage. Och det erkänner beskriver kommissionen också, här finns en väldigt stor risk för läckage naturligtvis. Därför att vi kan välja mellan att minska avverkningen i Sverige och köpa det i virket någon annanstans. Och då har inte kollagret i skogen totalt sett minskat eller påverkats. Det finns också en risk att hela produktionen flyttar utomlands eller att den ersätts med fossilt. Men det är också, alltså, jag tänker, om jag satt och ägde en industri och såg att råvaruförsörjningen blir påverkad negativt av det här, då kommer jag titta på andra alternativ. Det är en del i LULUCF-frågan som vi inte varit inne på, men som ändå finns där. Då. Att vi kan ju hämta virke från andra länder. Då. Och om vi köper virke till EU så finns det med i LULUCF, men köper man det någon annanstans så finns det inte med. Då.
Vi har en fråga från en person i publiken. Kan få fram mikrofon? Ja, okej, vi har flera som vill fråga. Varsågod, börja du.
Ja, hej, jag heter Sandra Backlund och jag är på Finansdepartementet. Och jag funderade också på läckage. Apropå det som Magnus, du pratade om i början, att man bokför utsläppen på olika ställen. Vad är poängen med att bokföra biogena utsläpp på ett ställe och fossila på ett annat? För att en effekt av det här blir ju att vi kan importera biobränslen utanför EU som inte syns i vår utsläppsrapportering. Varför väljer man att göra så?
Jag vågar inte svara på historiken kring detta. Men EU försöker delvis hantera detta när det gäller biodrivmedel. Det är därför vi har så kallade hållbarhetskriterier för biodrivmedel. Där man måste klara en viss... Det finns en gräns för livscykelutsläppen från biodrivmedel som är importerade från resten av världen, och därför gäller de inom EU också. Det vill säga att man kan inte importera hur dåliga biodrivmedel som helst in i det europeiska systemet. Detta är jättekrångligt. Däremot kan man importera vilket virke som helst eller vilken pappersmassa eller så. Vad som helst. Man har en problematik som är väldigt lik den som CBAM försöker hantera. Fast jag skulle säga att problematiken är mycket mindre därför att den handeln har inte riktigt, ser inte likadan ut som det gäller för till exempel stålprodukter eller någonting sånt där. Men läckageproblemet är ett hett problem, och det gäller att utforma en politik då som driver globalt också, för att vi ska i längden kunna driva en tuff politik inom EU.
Så har vi en fråga till.
Ja, Jelin Karina Christiansen från North Sweden European Office som representerar norra Sverige. Det här med vem är det som drabbas av det här, hur man ska hantera det. Huvuddelen av skogsråvaran kommer från enskilda skogsbönder, privata skogsägare, mer än från skogsbolagen. Och skogen är ju landsbygdens finansiella ryggrad. Där ser jag att det är där man måste, hur skyddar man? Hur skyddar man de här människorna? Många av dem bedriver ju givetvis även jordbruk. Och när alla de här förslagen kom förra sommaren så hade vi ju ingen jättekris i världen när det gäller mat och matförsörjning till exempel. Skogen har ju ofta varit säkerheten i lantbruket. Alltså man lånar på skogen för att kunna bygga byggnader och så vidare. Så där är jag orolig för. Hur skyddar vi de här enskilda skogsbönderna runt om i Sverige i det här? Och även, det gäller även skogsentreprenörer, hela landsbygden. Med minskad avverkning. Och jag vill också säga att när man pratar om ökad tillväxt, vi pratar om gödsling här. Men en väldigt viktig sak för att öka tillväxten, det är ju att skogarna sköts med röjning och gallring. Och vad gör man av den här röjden, man röjer bort de här små fula träden och så vidare? Ja, det kan ju bli biobränsle. Så det känns lite hastigt det här, för å ena sidan så vill EU minska eller begränsa användningen av biobränsle, men man vill samtidigt ha raka fina träd och långlivade produkter och ökad tillväxt. Och det här motverkar varandra. För ytterst är det ändå människor som ska göra det här. Det vill säga de här skogsbönderna och givetvis bolagen då också.
Jag tror att vi måste avrunda nu, för nu är vår tid ute.
Ja, då ska vi inte prata mer. Men
jag vill bara säga
en sak. Ja. Alla de här förslagen kom i en tid när vi inte hade den här energikris, matkris och så vidare. Jag vill bara påpeka det, att det är ändå en helt annan situation som vi har just nu.
Jag vill tacka dig speciellt för det inlägget, för du lyfter en väldigt viktig problematik här. Skogen ägs av flera hundratusen skogsägare. Så här pratar vi om någonting som vi inte har på plats, men som behöver utformas, alltså system för att påverka hela skogsbruket, väldigt många människor, landsbygden, i stort sett hela Sverige. Och det här ska göras väldigt snabbt, därför att klimatfrågan är så akut och EU kräver snabbhet, den svenska klimatpolitiken kräver snabbhet. Så här finns det verkligen stora uppgifter, inte minst skulle jag säga i det här huset då, för regeringskansliet nu, att ta den här frågan på allra största allvar och sätta igång och jobba med den. Tack så mycket.